Kyrkorätt och fel. Ja, det är inte jag som har vitsat till den här rubriken. Och avsikten är inte någon allmän kyrkorättslig översikt med tonvikt på sånt som har blivit snett och vint på diverse besynnerligheter i vår kyrkas rättsordning. Såna finns både här och där. Utan min uppgift är, om jag har fattat den rätt, en enda. Att i korthet försöka förklara vad det är som har skett genom 1982 års kyrkomötesreform. Vad det är i den som måste sägas vara fel. Vad i den som blottar det nödläge som vår kyrka låtit sig drivas in i. Varför man måste opponera mot den, inte bara med ord utan med den handling som tillkomsten av dekanat och synod innebär. I varje fall mitt engagemang i detta sammanhang är till stor del betingat av att vi nu har fått en kyrklig konstitution vars uppbyggnad och befogenheter, och delvis brist på befogenheter, är omöjliga och orimliga i en kristen kyrka och som äventyrar, jag hotar att på lång sikt utplåna kyrkans kristna karaktär. Egentligen vore det befogat med ett längdsnitt genom vår kyrkas hela historia och en teckning av utvecklingen från äldsta tid fram till idag. En teckning av hur beslut har kommit till, var ansvar och myndighet har legat, hur förhållandet till staten har tagit sig ut. Men det skulle föra för långt, och jag väljer min utgångspunkt lite mer än 100 år tillbaka i tiden bara. I det kyrkomöte som kom till 1863 och sammanträdde för första gången 1868, och vars tillkomst är sammanvävd med representationsreformen, det vill säga när fyrståndsriksdagen avskaffades och tvåkammarriksdagen kom till. Jag tror att det ger oss ett alldeles tillräckligt perspektiv på dagens situation. Vill vi förstå vad som nu har hänt, är det lärorikt, klargörande och avslöjande att ställa det gamla kyrkomötet mot det nya. Det nya, det som fått ärva kyrkomötets namn, men som förvisso inte är någon legitim arvinge. Det finns till och med anledning att varna för ett alltför ymnigt användande av ordet kyrkomöte på denna nya församling. Omskrivande benämningar som inte nödvändigtvis behöver vara förskönande, men däremot sanningsenliga, är ofta att föredra. Hur såg det gamla kyrkomötet ut och vilka var dess uppgifter? Ja, ursprungligen var det sammansatt av 60 ledamöter, 30 präster med biskoparna som självskrivna och 30 lekmän. Efter 1949 genom en reform då fick det 100 ledamöter. 43 präster, biskoparna fortfarande självskrivna, och 57 lekmän, alltså en förskjutning till lekmännens fördel. Efter 1970 var ledamotsantalet 96. Man plockade då bort i samband med fakulteternas sekularisering 4 teologieprofessorer. Och minskningen gick alltså ut över den prästliga representationen. Professorerna räknades till den prästliga sidan, även om det i enstaka fall förekom att någon professor inte var prästvig. De uppgifter som det gamla kyrkomötet, det riktiga kyrkomötet, hade var att tillsammans med Kunglig Majestät och riksdag stifta kyrkolag. Det vill säga vara medlagstiftare till det mesta av den grundläggande lagstiftningen. anvisningen för kyrkan. Det stora undantaget var egentligen och i första hand församlingsstyrelselagen. Den är kommunallag och den ska stiftas av riksdagen och måste stiftas av riksdagen eftersom den handlar om hur man förfogar över skattemedel, och det tillkommer riksdagen alena att beskatta Sveriges folk. I övrigt hade kyrkomötet inga andra befogenheter än att, som det hette i den gamla kyrkomötesförordningen, underdåniga att göra underdåniga utlåtanden samt föreställningar och önskningar att hos konungen anmäla. Det vill säga, regeringen, vid den här tiden Kunglig Majestät, var kyrkostyrelse. Kyrkomötet kunde bara begära att åtgärder skulle vidtas, utredningar verkställas, lagförslag läggas fram, administrativa beslut större eller mindre fattas. Också kyrkans böcker, det vill säga kyrkohandbok, psalmbok, evangeliebok och annat sånt, beslöts av Kunglig Majestät. Men därvidlag fick kyrkomötet nästan alltid som det ville. Det var i praktiken kyrkomötet som bestämde. Kunglig Majestät hade den formella beslutanderätten, men för det mesta så expierade Kunglig Majestät bara kyrkomötets beslut. Det fanns dessutom i kyrkomötesförordningen en bestämmelse om kvalificerad majoritet vid beslut i ärenden rörande kyrkans böcker. Det skulle vara 2/3 majoritet för att ett beslut skulle komma till stånd, och i detta låg ett slags erkännande av kyrkomötets faktiska inflytande när det gällde gudstjänstlivet, och också ett uttryck för läroämbetets betydelse. Även när prästerna kom i minoritet i kyrkomötet så kunde de hindra ändringar i fråga om kyrkans böcker. Om läromyndigheten i kyrkan fanns ingenting stadgat. Jag vet inte riktigt varför, det bedömdes väl som onödigt. Kyrkans bekännelse var fastlagd vid Uppsala möte, som var den sista medeltida provincialsynoden. Det erkändes allmänt att vi hade ett läroämbete och att biskoparna hade ett särskilt ansvar för kyrkans lära. Och med det lät man sig nöja. Det finns ingen anledning att idealisera det gamla kyrkomötet. I praktiken så hände det mer än en gång att det var svagt och eftergivet. Det var ängsligt att gå emot vad riksdag och regering ville. Det hände att man sa ja när man ville säga nej. Under trycket från statsmakten, som lät farligare än den var. Formellt var ju det här kyrkomötet starkt beroende av staten. Det hade ingen självständig beslutanderätt, det kunde visserligen säga nej till lagförslag, men det fick i positiv mening sin vilja igenom, det vill säga i positiv mening så att man fick en ny lag eller en ändrad lag eller en upphävd lag. Det fick man bara när riksdag och eller regering ville detsamma. Det var alltså ett organ, det gamla kyrkomötet, för en kyrka nära förbunden med och på många sätt beroende av staten. Och kyrkomötets existens och befogenheter byggde på grundlag, över vilken Kunglig Majestät och riksdagen ensamma bestämde. Det fanns alltså en faktisk möjlighet för statsmakterna att när man ville avskaffa kyrkomötet eller förändra kyrkomötets befogenheter. Men kyrkan hade en representation som markerade att kyrkan var någonting annat än staten och som var sammansatt därefter. Det hade inflytande på kyrkans egen lagstiftning. Ledamöterna betraktade sig som representanter för kyrkan, inte som exekutörer av folkviljan eller som företrädare för något politiskt parti som man eventuellt tillhörde. I det längsta var det till kyrkomötets fråga om verkliga personval. Jag skulle tro att det var det nästan helt och hållet när Bojerts kom in i kyrkomötet 1946. Det var i stor utsträckning så ännu när jag kom in i kyrkomötet 1963. Och den statsmakt som hade en sån makt över kyrkan, den stod i princip på samma grund som kyrkan. Regeringsformen 1809, den som gällde ända fram till 1974, den föreskriver i sina första två paragrafer att Sverige ska styras av en konung och att konungen alltid ska vara av den rena evangeliska läran, sådan som den ut i den oförändrade augsburgiska bekännelsen samt Uppsala mötes beslut av 1593 antagen och förklarad är. Det må nu i praktiken ha varit som det kan med detta, i synnerhet efter parlamentarismens genombrott. Principiellt och formellt har det grundläggande betydelse för hela förbindelsen mellan stat och kyrka. Den kunglig majestät som hade att utöva kyrkostyrelsen var uttryckligen och i grundlag bunden till kyrkans bekännelse. Det är inte så längre. 1974 fick vi en ny regeringsform. Parlamentarismen inskrevs uttryckligen i grundlagen. Det är ju alldeles naturligt, den hade fungerat i mer än 50 år då. Kunglig majestät försvann. De sista resterna av blotta skenet av en personlig kungamakt rensades ut. Regering och riksdag är numera också formellt statens högsta organ. Och regeringsformens inledning handlar inte längre om någon kristen trosbekännelse till vilken någon är förpliktad, utan stadgar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det vill säga folksuveräniteten är grundläggande princip i vårt samhälle när det gäller rikets styrelse. Därmed rycktes grunden undan för den dittillsvarande relationen mellan stat och kyrka. Fast en väldigt få tycks ha sett det när det skedde. En statsmakt som har folkviljan som högsta auktoritet kan inte gärna vara högsta styrelse för den kyrka vars verkliga och enda auktoritet är en annan. Vidare blev riksdagen genom 1974 års regeringsform ensam lagstiftare. Det innebar att kyrkomötets medverkan vid kyrkolagstiftning i längden blev omöjlig. Den fick tills vidare vara kvar, men bestämmelserna om dem, eller om det medbestämmande rätten, hamnade som övergångsregler med den uttryckliga förutsättningen att de skulle försvinna efter en lösning av kyrka-statsfrågan. Och den skulle försvinna antingen på det sättet att riksdagen övertog hela lagstiftningsmakten eller på det sättet att kyrkan blev fri och fick skriva sin egen lag. Kyrka-statsfrågan försökte man som bekant lösa flera gånger under 1970-talet. Det såg länge ut som om vi skulle få en fri eller i varje fall väsentligt friare kyrka. Men alla strävanden i den riktningen raserades på kyrkomötet 1979. I en blandning av räddhåga på panikens gräns och en hos somliga markerad vilja att bevara statens makt över kyrkan. Kyrkomötet 1979, detta ödesdigra, då man med 54 röster mot 42 röstade ner ett förslag som skulle ha gett kyrkan både frihet och trygghet. En otillräcklig trygghet, tyckte majoriteten, som inte var särskilt angelägen om frihet, eller kanske till och med ville undvika den. Istället kom då 1982 års reform, hastigt tillyxad, och resultatet av en överenskommelse mellan de demokratiska riksdagspartierna högt över kyrkans huvud. En överenskommelse som träffades några veckor innan kyrkomötet sammanträdde. Så sent att förslaget inte ens var utsänt till kyrkomötets ledamöter i förväg, utan mötte oss först när vi kom till kyrkomötets inledning. Det förslaget och den här reformen accepterades av kyrkomötet med 71 röster mot 22 och 3 nedlagda. Förhistorien, debatten och de vitt skilda, ja motstridiga motiveringarna hos kyrkomötets ledamöter för att säga ja, allt det går jag här förbi. Något uppbyggelsevärde skulle en sån skildring i varje fall inte ha. Det väsentliga i det här sammanhanget är resultatet. Och resultatet är detta. Befogenheten att stifta lag för kyrkan. Och det gäller hela den kyrkliga lagstiftningen med ett enda undantag, nämligen reglerna för medborgarskap, där man har kvar den gamla ordningen. Befogenheten att stifta lag har lagts hos riksdagen ensam. Det är en självklar konsekvens av 1974 års regeringsform och ingenting att säga om så länge statskyrkosystemet består. All lag för trossamfundet Svenska kyrkan stiftas alltså av den riksdag som inte erkänner och inte får erkänna någonting högre än folkviljan. Kyrkomötets rätt att vara med i lagstiftningsproceduren har alltid i den svenska kyrkan betraktats som någonting omistligt. Ett nödvändigt uttryck för kyrkans frihet. Utan motstånd släppte man nu den rätt. Och ändå har det från ansvarigt kyrkligt håll fullkomligt enigt årtionde efter årtionde sagt ifrån att i kyrkomötet av med lagstiftningsmakten så finns det inte längre några förutsättningar för en fortsatt relation mellan stat och kyrka. 1960-talets ärkebiskop Gunnar Hultgren skrev i en skrift där han förordade ett fortsatt statskyrkosystem att ett ökat beroende av staten skulle vara så ödesdigert att det uppväger alla nackdelar med en skilsmässa. Och vem kan säga annat än att vi har råkat i ett ökat beroende av staten när riksdagen skriver kyrkans lag. I gengäld mot det här som kyrkomötet förlorade så gav man nu kyrkomötet en självständig beslutanderätt i vissa ärendegrupper. Man menade att man därmed bevarade balansen mellan stat och kyrka. Sådana ärendegrupper där staten inte har något större intresse av att bestämma, man sa rent ut att det bara är i sådana frågor man är beredd att avstå från statligt medinflytande. Och där den faktiska beslutanderätten i allt väsentligt redan tidigare har legat hos kyrkliga organ. I första hand gäller det kyrkans böcker, gudstjänstlivets reglering, kollekter, den centrala verksamheten för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete samt diakoni. Allt sånt har kyrkomötet i praktiken bestämt om i långliga tider. Dessutom fick kyrkomötet, och här kommer det allra viktigaste, en alldeles ny befogenhet. Att meddela föreskrifter, står det, om Svenska kyrkans lära. Frågan om läromyndigheten, den fråga som i århundraden har varit oreglerad, löstes enkelt och förmodligen utan någon egentlig eftertanke hos många. Hos andra säkert med en alldeles bestämd avsikt. Läromyndigheten ligger hos kyrkomötet. Kyrkomötet är kyrkans högsta läroorgan. Vad som är Svenska kyrkans lära i stort och i detaljer avgörs av kyrkomötet. Nu är det två saker som man ska lägga märke till. För det första, alla sina befogenheter har kyrkomötet på delegation från riksdagen. Den yttersta makten i alla kyrkans angelägenheter ligger hos riksdagen. Och den kan alltså ingripa och överta beslutanderätten i en eller flera kategorier av ärenden. Alltså även kyrkans lära. Det har från riksdagens sida redan antytts att sånt i konkreta frågor kan komma att bli nödvändigt. Ytterst är det staten genom riksdagen som är Svenska kyrkans högsta läroorgan, och så har det förut aldrig varit under kyrkans hela historia i vårt land. Och så kan det aldrig vara i en kristen kyrka. Det andra som vi ska lägga märke till är att det kyrkomöte, som det heter, som vi nu har fått, är någonting helt annat än det gamla. Med dess kategoriklyvning mellan lekmän och företrädare för läroämbetet. Nu har kyrkomötet 251 ledamöter valda efter samma demokratiska principer som de politiska organen. Kyrkan själv, som man säger, får bestämma i en rad frågor. Kyrkan själv. Och därmed vill man säga att man har gett kyrkan större frihet. Men staten har föreskrivit hur det kyrkliga beslutsorganet ska se ut, det organ som företräder vad man kallar kyrkan själv. Det ska vara helt och hållet valt efter demokratiska principer, precis som riksdagen. Ett annorlunda sammansatt organ kan man inte acceptera. Villkoret för rösträtt är bara medlemskap i kyrkan, så mycket det nu är värt i en kyrka där 500 000 medlemmar är odöpta och där hälften säger sig inte tro på Gud. Därmed har det organ som företräder kyrkan själv också med läromyndighet. inte blivit stort mer än en riksdagskopia. Risken för att kyrkomötet skulle komma i konflikt med riksdagen, att kyrkans högsta organ skulle tycka någonting annat än statens, har man därmed i praktiken eliminerat. Snarare kan man väl förutsätta en viss ambition hos många kyrkomötesledamöter att anpassa kyrkans värderingar efter samhällets gängse. Samtidigt som man har byggt upp illusionen av en kyrka som fritt bestämmer i sina egna så kallade inre angelägenheter. Prägeln av riksdagskopia är så mycket starkare som de kyrkliga valen i huvudsak numera sker, det vet vi alla, efter vanliga partipolitiska linjer. Ett för Sverige fullkomligt unikt förhållande. Ofattbart för den som bygger, bor och vistas utanför detta lands gränser. Kyrkans partipolitisering har gradvis tilltagit och länge varit markerad. När det gäller kyrkomötet har det undan för undan växt och var genomförd praktiskt taget helt och hållet vid valen till 1979 års kyrkomöte, det vill säga bland dess lekmannaledamöter. Den prästliga representationen innebar till allting annat också ett hinder för kyrkomötets fullständiga partipolitisering. Det nya kyrkomötet är en ren kyrkokommunal riksrepresentation, ett slags kyrkokommunal rikskongress. Och kyrkliga beslut, även sådana som gäller läran, tillkommer fortsättningsvis enligt samma principer som andra beslut i det samhälle där all offentlig makt utgår från folk. Därmed har folksuveräniteten upphöjts till högsta auktoritet i den kyrka som trots allt, i varje fall föreligger såvitt jag vet, inget formellt beslut om upphävande av denna kyrkans apostoliska självkarakteristik. I den kyrka som trots allt fortfarande har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv till hörnsten. Särskilt när det gäller lärofrågor är folksuveränitetens princip naturligtvis, som befinner sig långt bortom allt vad som är rimligt och möjligt. Det nya kyrkomötet saknar både kompetens och auktoritet i fråga om kyrkans lära. Och detta måste sägas med all kraft och i ett klarspråk som inte lämnar utrymme för någon tvekan eller några överslätande bortförklaringar. Vad vi inte bara måste ifrågasätta utan direkt bestrida är att lärofrågor i en kristen kyrka kan avgöras på det sätt som nu kommer att ske i Svenska kyrkan. Av en helt demokratiskt vald församling, i vilken läroämbetet som sånt inte är företrätt och således kan ha bara ett indirekt och helt odefinierat inflytande. Så mycket omöjligare är detta i en kyrka som inte ställer några kvalifikationskrav på sina beslutsfattare och som har mängder av odöpta medlemmar. Här finns det också elementära missförstånd rörande det allmänna prästadömet och grova vantolkningar av dess innebörd. Man tycks ibland föreställa sig att formellt medlemskap i kyrkan och allmänt prästadöme är samma sak. Att kyrklig rösträtt konstituerar delaktighet i det allmänna prästadömet. Och att kyrkomötesreformen inte innebär någonting annat än att det allmänna prästadömet nu äntligen har kommit på sin rätta plats. Nu är det för det första så att vi har ett läroämbete och inte bara ett allmänt prästadöme, och att detta läroämbete har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter. Och för det andra, den reformatoriska principen om lekmännens medansvar, som ibland åberopats som grund för demokrati i kyrkan, talar om de troendes allmänna prästadöme, inte om medborgarnas. Den bristande överensstämmelsen mellan beslutsapparat och gudstjänstfirande församling är verkligen ingenting att rycka på axlarna åt. Om någon folksuveränitet kan det aldrig bli tal i en kristen kyrka. Där är det en annan som är suverän. Därför innebär den demokratisering av den kyrkliga beslutsprocessen i lärofrågor, den som nu har skett, den innebär inte att man får organ som man säger är mera representativa för den svenska kyrkan, eller överhuvudtaget representativa, för så vitt nämligen svenska kyrkan alltjämt är ett kristet trossamfund, betrott med en bestämd, en gång för alla given tro. Det är det vi idag verkligen ytterst gäller. Inte vissa skevheter i kyrkans organisation eller förhållande till staten. Inte pittoreska kyrkorättsliga egendomligheter. Inte skilda övertygelser i konkreta teologiska frågor, även om de är allvarliga och medför stora svårigheter. Utan svenska kyrkans framtid som kristen kyrka. Den kristna trons överlevnad i den svenska kyrkan. Vad kan vara mera värt? Vårt arbete, vår bön och vårt glada offer.